الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Bulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala och vi kom fram till kapitlet om att avlägsna an-najasat, orenheten, och hur det ska gå till. Och vi talade förra veckan, eller förra lektionen, om alkohol, om det är rent eller orent. Minns ni vad vi kom fram till? Al-Khamr, är det tahir eller najis? Rent. Rent, men det är haram att dricka. Ja, precis. Och vi sa att dess orenhet är en metaforisk orenhet. På samma sätt som statyer och liknande saker. Ja, taib. Vi har kommit fram till hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hadith 28 i boken på sidan 14. Vem kan läsa?
Hadith 28. Och han, radiyallahu anhu, berättade under Khaybar-dagen beordrade Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam Abu Talha, radiyallahu anhu, att ropa ut Allah och hans sändebud förbjuder er från att äta åsnekött eftersom det anses vara orent. Överensstämt.
Ahla, ahsant. Naam. Den här hadithen berättas då av Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Och där berättar han om dagen av Khaybar. Och Khaybar är en stad som ligger ungefär 160 kilometer norr om Medina. En stad som erövrades, jag tror det var år 7 hijri, av profeten Muhammad a.s. Och staden är känd för att den är väldigt bördig, det finns mycket dadlar och khayrat i den här staden. Ja. Så dagen av Khaybar beordrade profeten Muhammad a.s. Abu Talha. Och Abu Talha heter egentligen Zayd ibn Sahl al-Ansari. Vi har sagt att vi ska gå igenom de nya sahaba som kommer upp. Annars har vi nämnt Zayd ibn Sahl al-Ansari. Och han är känd med sin kunya. Och det här brukar man nämna i biografiböcker. Yani, mashhurun bi kunyatihi. Ishtuhira bi kunyatihi. Han är känd för sin kunya. Och vissa sahaba är så kända för sin kunya att man inte ens vet vad de heter nästan. Som Abu Huraira. Det finns ikhtilaf om vad han heter. Men, yani, att de är kunyan är det som tar över. Taib. Och Abu Talha var gift med Sulaym. Och Sulaym, det var Anas ibn Malikins moder. Okej? Okay? Så han blev som Anas ibn Maliks styrfar kan man säga. Okej? Okay? Och Abu Talha, mashallah, en väldigt nobel och fin sahabi. Vi talade om honom i tisdags. I Adab al-Mufrad. Kommer ni ihåg vilken berättelse? När han som tog emot profetens gäst alaihi salatu wassalam, den kände hadithen om profetens gäst alaihi salatu wassalam. Och han var också den som gav bort sin älskade trädgård som låg mitt i Medina framför profetens moské alaihi salatu wassalam. Då Allah azza wa jalla uppenbarade versen lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Och han har självklart många dygder. Så profeten al-Islam beordrade honom att ropa ut att Allah azza wa jall och hans sändebud förbjuder er från att äta åsnekött. Al-humur al-ahliya. Och vi har bara översatt det här till åsnekött. För att på arabiska så finns det två sorters åsnor. Al-humur al-ahliya och al-humur al-wahshiya. Al-ahliya är typ den tama åsnan, den som man använder i vardagligt bruk och så vidare. Medans el-wahshi, eller himar el-wahshi, är vild åsna. Vet ni vad det är för åsna? Zebra, precis. En zebra kallas för vild åsna på arabiska. Okej? Okay. Namn. Och namn. den tama åsnan är haram att äta, medans zebra är halal att äta. Okej? Zebra är halal att äta. Och profeten Ali Islam sa också betonande till dess förbud, för innaha rijs, för det är orent. No. Taib. Fawaid, vad lär vi oss av denna hadith? Vi lär oss att åsnekött är haram och att det är orent, samt dess blod, dess urin och dess avföring är najis, orent. Och det här kanske inte anses vara så viktigt för oss, men wallahi, vi såg när vi var på resande fot folk som fortfarande använder åsnor flitigt i många länder. När vi var i Habasha, de hade hela tiden åsnor. De red på dem, de lastade saker på dem, de hade såna vagnar. Har ni samma sak som alla, eller? Vagnar bakom dem. Så att det används flitigt fortfarande. För de som inte har råd att köpa bil och så vidare, använder åsnan. Så att det kan hända att man kommer i kontakt med detta i framtiden. Det är bra att känna till dessa bestämmelser. Ja. Så vad är det som är orätt? Dess kött, dess avföring, dess urin, dess blod. Men vad beträffar dess saliv och svett, kroppsvätskor, så är de inte orena. Också bra att känna till. För om du säger att hela åsnan är ren, så måste du tvätta handen om du har rört den till exempel. Eller om den dricker vatten från någonting, så betyder det att allt vatten är najis. Men alhamdulillah, baserat på detta så säger då ulema att dess saliv, vätskorna i näsan och kroppsvätskor, svett och liknande, inte är najis. Och vi kommer att tala om detta snart. Vi lär oss också av hadithen att det är haram att äta åsnekött och att dricka åsnemjölk. En annan sak vi lär oss av hadithen, att profeten al-Islam nämnde att den är haram eller den är förbjuden för att den är rijs, för att den är oren. Vi lär oss av detta att allting som är najis är haram. Allting som är najis är haram att äta. Det finns ingenting som är najis som är halal att äta. För det som är najis är skadligt att äta. Taib, allting najis är haram, men är allting haram najis? Nej, exempel. Alkohol, guld för män, siden och så vidare. Ja? Silke. Ja. Det är haram att använda, men det är inte najis. Så att man får skilja på dessa två. Vad vi också lär oss från hadithen är att det är någonting gott, uppmuntrat att ropa ut islamiska bestämmelser bland folket om de är i behov av att veta dem. Här så ropade Abu Talha på profetens beordring alaihissalam ut att Allah och hans sändebud förbjuder er från åsnekött. Så att om man är på en samlingsplats och folk, man är rädd att de ska göra någonting haram, så kan den som har kunskap ropa ut bland folket. Och det är inget fel i detta. Det anses inte vara fel att höja rösten och skrika vid ett sånt här tillfälle, utan det är i utlärningssyfte. Och den bevisar också att den som vill lära ut någonting kan använda en mobelligh, en person som förmedlar. Då Abu Talha var den som ropade ut vad profeten sa alaihissalam. Och det här var det man hade förr i tiden på vissa sammankomster. Det nämns att på Imam Ahmeds lektioner kom det ibland upp till 4000 personer. Tror ni personer som sitter längst bak hör någonting? Ja, utan mikrofon? Så vad gör man för någonting? Man har en mobeller. Man har en person som står kanske i mitten eller där på varje sida och förmedlar vad imamen sa, vad sheikhen sa. Okej? Okay? Och det här är det också man gör i bönen, om det inte finns mikrofon. Att imamen går upp, sami Allahu liman hamida, så säger personen som är längre bak, Rabbana wa lakal hamd, så att de längst bak hör. Okej? Okay? Så att hadithen bevisar också att detta är tillåtet. Tayyib. De olika åsikterna i denna fråga. De lärda är överens om att åsnans avföring och även mulans avföring, blod, kött och urin är najis. Så här nämnde vi en till färda. Det var åsna och mula. Vet du vad mula är för någonting? Nej, en blandning av häst och åsna. Och en tillfärda. I Sahih Muslim så lades det till att profeten Islam den dagen tillät hästkött. Wa adina fi luhum al-khayl. Han förbjöd åsnekött och han tillät hästkött. Och den hadithen finns i Muslim. Så det är halal att äta häst. Bra att känna till. För det var en diskussion som kom upp för ett tag sedan. Är det halal eller haram att äta häst? Jag vet inte om ni minns hästlasagne några år sedan. I alla fall häst är halal i islam. Ja. Och det finns då olika åsikter beträffande åsnans kropp och kroppsvätskor. Svett och saliv och liknande saker. Och det berättas från Imam Ahmed att han ansåg det vara orent. Och det är den åsikten som majoriteten av de lärda inom Imam Ahmeds madhab håller. Medans Imam Malik och Imam Shafi'i ansåg att de är rena. Yani att åsnan utåt är rent. Det vill säga dess hår, dess saliv, dess svett och så vidare. Och det har också berättats att detta var Imam Ahmeds åsikt. Så att det har berättats båda åsikterna från Imam Ahmed. Ja, och det är också den åsikten som många av dagens lärda har, som Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Vet vem det är? Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Vem var det? Ja, vad hade han för position? Han var mufti av Saudiarabien innan Ibn Ibbas, rahimahullah ta'ala. Ja. Och också Imam Sa'di nämner att detta är den korrekta åsikten som det inte råder något tvivel om. Det vill säga att åsnans yttre är rent. Och samma sak med mulan. Och han jämförde med katten. Ni minns att vi pratade om katten och vi sa att det är haram att äta katt, eller hur? Kommer ni ihåg det? Och vi sa att kattens urin, avföring, blod och kött är najis. Men att kattens yttre kroppsvätskor, hår och saliv är rent. Okej? Okay? Och då säger de att åsnan är också ren. För att folk är i ännu större behov av att vara runt åsnan än en katt. Folk arbetar med åsnan. Och de använder också som bevis att det aldrig har berättats att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt till någon: tvätta er efter att ni har rört en åsna. Profeten själv alaihi wasallam red på en åsna. Och folk arbetade med åsnor. Så om detta skulle vara någonting förbjudet i islam, eller det skulle vara najis, så skulle det vara någonting som han har berättat om. För vi har den här principen att det inte är tillåtet att fördröja ett klargörande då folket är i behov av det. Yani, det är inte tillåtet för profeten al-islam att se folk röra åsnor och salivet kommer på dem och på deras varor. Och veta att det är najis men var tyst. Utan då måste han säga till folket: människor, det här är najis, tvätta det. Men det finns ingen sådan hadith. Vilket tyder på att det är rent. För annars så skulle profeten Ali s.a.s. ha klargjort att det är najis. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Amr ibn Kharija. Vem läser? Det berättas från Amr ibn Kharija radiyallahu anhu att Allah sände bud alaihi salatu wasalam predikade för oss i Mina. Medan han satt på sin kamel Och dess saliv rann ner på min axel. Berättade av Ahmed Tirmidhi, som ansåg den vara sahih. Naam. Amr ibn Kharija, fann inte så mycket om honom, men han är från Sham, wallahu alam, denna nobla sahabi, där han då berättar att de var i Mina. Vet ni vart Mina ligger någonstans? Utanför Mekka. Vad gör man i Mina? En av pelarna i Hajj är al-mabit, att man är i Mina 3 nätter, och att man då där kastar sten på al-jamarat, de här 3 stolparna, eller vad man kan säga, som symboliserar djävulen. Och det är det som ni ser på bilder i Hajj, den här staden av tält. Det är det som är Mina idag. Okej? Okay? Och ligger då strax utanför Mekka. Fast idag är det nästan, sitter den ihop med Mekka, för staden har ju växt. Ja. Så här finner vi att profeten Al-Islam satt på sin kamel. Och då ser också Ulema att han satt på sin kamel och predikade. Och det här bevisar att det är rekommenderat för den som ska hålla ett tal och predika att vara upphöjd, att vara på en upphöjd plats, så att hans röst når ut, att han syns och att folk lättare kan fråga honom frågor. Så att det är en sunna att den som undervisar och lär ut och predikar är högre upp. Okej? Okay? Och den här mannen stod då och höll i profetens kamel alaihi salam. Och salivet från kamelen kommer ner på hans axlar. Men profeten alaihi salam säger inte någonting om detta. Vilket bevisar att kamelens saliv är rent. Och det är inte najis. Och detta är det konsensus på ijma. Och det är samma princip att då profeten al-Islam såg det ske och inte beordrade honom att tvätta det, så tyder det på att det är ett godkännande från hans sida. Och vi vet ju att det inte är tillåtet att förskjuta eller att skjuta upp klargörande från dess tid. Så att det tyder på att det här är rent. Och han nämner också en annan viktig fajda. Vad som jämförs med kamelens saliv är också dess urin, dess avföring och alla andra boskap som vi får äta. Att när de lever så är deras saliv, deras kroppsvätskor, till och med deras avföring och urin inte najis. Och det är en viktig princip att känna till. Om du är ute och går i en kohage och du går på kobajs till exempel. Är det najis eller rent? Rent. Varför? För kon är halal att äta. Du går några steg, sen går du på hundbajs. Rent eller smutsigt? Najis. Varför? För hunden är haram att äta. Okej? Okay? Så att den generella principen är att de djur som är haram att äta, avföring och urin från dem är najis. Och blodet och köttet från dem är också najis. Okej? Okay? De djur som är haram att äta. Och de djur som är halal att äta. Häst, ko, lamm, får, zebra, ja, älg, ren, rådjur, kanin och så vidare. Deras avföring och urin anses vara rent. Okej? Okay? Fåglar då? Vilka är alla fåglar halal? Vilka är haram? Rovfåglar. De som jagar med sina klor. De som har en mihlab. Som falk, örn och uggla. De är haram att äta. Vilket också då betyder att det som kommer från dem är najis. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är 3 stycken hadither Och det blir dagens sista fråga, för den är ganska djup. Och det är haditherna som berättas av Aisha radiallahu anha, där hon säger att Allah sände bud alaihi salatu wassalam, brukade tvätta bort spermier från sina kläder och därefter gå ut till bönen i samma klädesplagg. Och jag kunde se spåret från fläcken som han tvättat. Muttafaqun alaih. Och i en annan version hos Muslim som berättas från Aisha, så sa hon: jag brukade skrubba bort eller skrapa bort spermierna från profetens sändebuds klädesplagg alaihi salatu wassalam. Och därefter så bad han bönen med dessa kläder. Och i en annan riwaya i Muslim: jag brukade skrapa bort det med mina naglar då det hade torkat. Now. Och alla dessa hadither är autentiska. Dessa tre hadither handlar om frågan om el-meni, sädesvätskan och spermier från mannen. Och även el-meni som kommer från kvinnan. Är det rent eller är det najis? Vad säger ni? Det är rent, säger ni. Nej. Och det är den åsikten vi inshallah idag ska diskutera. Och här har vi en ny person som också berättar hadithen. Och det är Aisha radiallahu anha. Det är första hadithen från henne i boken. Och Aisha radiallahu anha är ma'ruf. Hon är Abdillah, al-mu'minin, bint Abi Bakr al-Siddiq radiallahu anha, radiallahu anhu. Hon är profetens fru alaihi salam, som han älskade otroligt mycket. Han gifte sig med henne efter att Khadija radiallahu anha hade gått bort. Och efter att de gifte sig så levde hon med honom i 9 år innan det att han dog alaihi salatu wassalam. Och sen så levde Aisha radiallahu anha till år 58 hijri. Och hon är den kunnigaste kvinnan i denna umma. Och kanske till och med man kan säga den kunnigaste kvinnan någonsin i hela världshistorien. Radiallahu anha. Nej. Vad vi lär oss från dessa hadither . Först tar vi lärdomar och sen tar vi de olika åsikter som finns i denna fråga. Vi finner i dessa hadither att det var från profeten Sunna a.s. att tvätta spermierna om de var fuktiga, alltså i kläderna, och skrapa bort dem om de hade torkat. För ena hadithen nämner att hon tvättade och andra hadithen nämner att hon skrapade. Om de var torra. Okay. Vi lär oss också av att dessa hadither att människans spermier är rena. Då profeten a.s. nöjde sig med att skrapa bort dem. Och vi kommer att komma tillbaka till den här frågan senare. Vi lär oss också av hadithen att det är rekommenderat att tvätta bort el-meni. Att tvätta bort spermier. Vare sig de är fuktiga eller torra. Yani rekommenderat. Det är inte wajib. Det vill säga om en person skulle be med spermier på kläderna, är hans bön korrekt? No. Har han gjort någonting haram? Nej. Utan det är en rekommendation och det är från kamal en nadafa. Yani från vad kan man säga mer, bättre renlighetsetik att tvätta bort det. Och då ser Ulema som att till exempel tvätta bort spott och slem och snor och liknande saker från kläderna. Det är inte heller najis, men det är inte heller fräscht att gå omkring med. Och det är det som många lärda säger, att el-meni är inte najis, men den är mustaqdar. Det vill säga att den är något som man som är äckligt typ. Som snor och spott och liknande saker. Man tar bort det ur den aspekt. Men inte att det skulle vara najis. Och vi lär oss också att man inte måste skydda sig från dessa vätskor, för de är inte najis. Så om de finns kvar på kroppen eller kläderna, så är ingen skada skedd. Vi lär oss också av haditherna hur pass simpelt profeten Muhammed levde, alaihi salatu wassalam, och hur lite han tog av detta världsliga liv, då hans thawb för att sova var samma thawb som han använde när han gick ut för att be bönen. Han hade inte en pyjamas eller thawb som han sen bytte när han gick ut, utan kläderna som han hade när han hade umgänge med sin fru och sov med var samma kläder han hade på dagen när han gick ut. Det vill säga att han ägde inte mycket från detta världsliga liv. Vi lär oss också av hadithen att hur kvinnan hjälper sin man i dessa vardagssaker och tar hand om, yani, dessa saker som sker i huset. Då Aisha radiyallahu anha var den som tvättade och skrapade bort dessa saker från kläderna. Vi lär oss också av hadithen att om en person går ut med spår av dessa saker på kläderna, så är det ingen skada skedd. Yani, man ser spår av mat eller dryck, eller att han har haft sex, så är det inte någonting som gör att han saknar haya. Yani, här Aisha sa att man kunde se spåret av att man tvättat. Kanske runt de privata delarna ser man en stor fläck där man har tvättat. Det är vatten, blöt fläck. Och folk kopplar att det man har tvättat bort spermier till exempel. Att det här är inte någonting som man behöver skämmas över, eller personen har ingen akhlaq, en katastrof och så vidare. Och vissa av sahaba gick ibland ut och yani, de säger jag har gjort russel från Janaba till folk. Så att det inte heller är någonting som gör att personen saknar haya och så vidare. En annan faida som Ibn al-Mulaqin nämner är att många av ulema använder denna hadith som bevis på att vätskorna eller den fukt som finns i kvinnans könsorgan också är rena. Och detta är åsikten av Shafi'iyya. Och Ibn Qudama nämner i al-Mughni att det finns två riwaya, två åsikter beträffande fuktet och vätskorna som finns i kvinnans könsorgan. Vissa ulema säger att de är najis, för att det är en vätska som finns i hennes könsorgan. Och vissa säger att det är rent. Ja. Och det är också inshallah den korrekta åsikten hos Imam Ahmed att det är rent. Så det är åsikten av Shafi'iyya och Hanabila att vätskorna som finns i kvinnans könsorgan är rena. Det är också en viktig faida, för om man säger att det är najis så blir det genast också mycket svårare. Och hur har man tagit fram denna faida av denna hadith? Jo, för att då profeten al-Islam har umgänge med sin fru och man tar ut sitt könsorgan och sen får utlösning, det kommer på kläderna och liknande, så kommer det automatiskt att komma vätskor från kvinnan. Automatiskt. De blandas ju, mannen och kvinnans vätskor. Så om det skulle vara najis så skulle man ha tvättat kläderna och det skulle inte räcka med att skrapa dem. Så att hadithen bevisar också att dessa naturliga vätskor som finns inne i kvinnans könsorgan är rena. Och han nämner också en Sheikh Bassam Faida från Zarkashi, en av de lärda, som säger att vad som kommer ut för människan kan delas in i tre kategorier. Rent, najis och det som man har olika åsikter om. Rent, bila niza. Det finns ingen ikhtilaf i frågan om att detta är rent. Och det är som tårar, saliv, spott och svett. Alla ulema är överens om att detta är tahir. Okej? Det kanske är mustaqdar, som vi sa. anses vara äckligt, men det är ändå rent i grunden. Okej? Okay? Två saker där det finns ikhtilaf, vätskor. Och det är al-mani, sädesvätskan. Nej, afanam. Taib. Och sen den tredje kategorin är det som är najis, utan ikhtilaf. Och det är människans avföring, urin, försats och blod. Fast där måste vi korrigera och säga att det finns ikhtilaf gällande blod. Och inshallah den korrekta åsikten är att människans blod inte är najis. Okej, för det finns inga bevis på att det skulle vara najis. Det enda blod som är najis är kvinnans mäns blod. Mm. Försats, vi sa det el-wadi och el-medi. Det är försats. Sa jag inte det, eller? Det, där nämner han att det är najis. Det finns det, ijma'an, det är konsensus i den här frågan. Men vissa ulema, vi kanske kommer till det senare, säger att el-medi är najasa mukhaffafa. Det är en mildare form av najasa. De säger ulema att najasa är tre kategorier. Ni kanske minns det när vi talade om hundens saliv. En najasa al-mughallada, det som är grovt najis, som hundens saliv, måste tvättas 7 gånger. Och sen en najasa al-mu'tadila, vanlig. Och sen al-khafifa, det som är lättare najis. Och där nämner ulema spädpojkens, bebisens urin. Och al-medhi, för att båda dessa så har profeten al-islam nöjt sig med att man skvätter vatten. Och att skvätta vatten på en plats tvättar inte bort det. Vilket då betyder att det snedjösa är väldigt khafif, yani, enkel. Ja. Och sen ser jag här han har ett uttalande från Ibn Taymiyyah här att al-mani, denna sperma är ren. Och att Aisha radiyallahu anha ibland tvättade bort den och ibland skrapade den tyder inte på att det är najis. För att en thawb kan tvättas från spott och andra saker som är smutsiga. Så det betyder inte nödvändigtvis att det är najis. وهذا قول غير واحد من الصحابة. Och detta är också åsikten av flera sahaba. Och det är det som är känt från Imam Ahmeds madhab. Och jag läste idag Sheikh Albanis ta'liqat, hans fotnoter på Subul Salam av Sun'ani. Där nämnde han hela Ibn Taymiyyas yani, forskning i den här frågan på flera sidor. Så bryter Ibn Taymiyyah ner bevisen på varför al-mani är rent och inte najis. Och vi ska nu nämna de olika åsikter som finns i den här frågan. Al-Hanafiyya och al-Malikiyya är på åsikten att al-mani är najis. Al-Hanafiyya och al-Malikiyya är på åsikten av att sperman är najis. Och denna åsikt berättas också från al-Awza'i och al-Thawri och Ishaq ibn Rahoya. Tre stora imamer från Salaf. Vad använder de då för bevis på att det skulle vara najis? De använder som bevis att Aisha radiyallahu anha tvättade bort det från profetens kläder alayhi salatu wasalam och att hon bara skulle tvätta bort det om det vore najis. Och här vill jag också innan vi fortsätter, vi generellt inshallah är övertygade om att det inte är najis. Så varför ens diskutera olika åsikter? Jo, för att få en inblick och förståelse i varför det finns olika åsikter. Och att vi också kan förstå oss på vad andra människor tror på. Och sen kanske vi också kan lära oss att ge dem svar på tal. Hur ska du övertaga en person som säger men jag följer Abu Hanifa? Det är en najis. Du måste ju veta vad han baserar det på. Och om du vet det så kan du inshallah sen svara. Eller hur? Och en annan fejda med varför vi har valt till dessa lektioner att fördjupa oss och nämna olika åsikter är för att det också är en träning. En träning för er i hur man kan förstå sig på bevisen. Okej? Vi brukar ofta köra väldigt enkelt. Det här är sanningen, det här är bevisen. Men det är också bra ibland att försöka få se gärna de olika nyanserna och åsikterna som finns. Och vad de använder för argument och hur man svarar på argumenten. För det här lär människan att kunna gärna ta sig fram i den här djungeln av olika åsikter som finns. Okej? Okay? Så deras första argument då är att Aisha radiallahu anha tvättade bort det. Och hon skulle inte ha tvättat bort det om det inte vore najis. Vad svarar vi på det? Vad var Ibn Taymiyyahs svar på det? Att bara för att man tvättar det betyder inte att det är najis. En person tvättar kläder som är svettiga, som är, det finns spott på, saliv på och så vidare. Så att hon tvättar dem betyder inte att det är najis. Okej, så det argumentet faller. Det andra argumentet de använder är att sädesvätskan kommer ut från samma hål som urin kommer ut. Och därför måste man tvätta bort det som vi gör med allt annat najis. Det tredje argumentet är att de jämför sädesvätskan med andra kroppsvätskor som kommer ut såsom urin och avföring. Och att alla dessa saker är yani, matrester som då kommer ut från kroppen. Och samma sak, mannens sperma är också ett resultat av detta. Och de säger också att hadithen där Aisha radiallahu anha skrapar bort det inte tyder på att det är rent. För att det kan vara tillåtet att skrapa bort det på samma sätt som det var tillåtet för den som får najasa på sina sandaler att skrapa sandalerna i marken. Och det, känner till hadithen? Att Rasulullah alaihissalam brukade be med sandaler. Och han sa att ni innan ni ber kollar under sandalerna. Och om ni har någonting orent så skrapar ni sandalen i marken. Och det kommer att rena den. Ja, du behöver inte tvätta den. Om du har hundbajs på skorna, bara gnugga dem på asfalten och kallas. De är rena. Okej? Okay? De säger här samma sak. Skrapa, gnugga. Det är samma yani, sätt att rena det på. Och de säger också, om det nu skulle vara rent, varför skulle då profeten al-Islam beordra Aisha att skrapa bort det? Varför lät han det inte vara kvar? Okej? Okay. Så det här är de argument de använder. Och sen nämner vi den andra åsikten. Imam Shafi'i och Imam Ahmed var då på åsikten att det är rent och inte najis. Och detta är också åsikten av Ibn al-Hazm och Ibn Taymiyyah och många andra lärde. Att mannens sperma är ren och även kvinnans då. Och de säger att det går att jämföra med dessa, det som vi nämnde, spott och slem och snor och liknande saker. Och då säger de att det största och främsta beviset på att det är rent är att Aisha radiallahu anha nöjde sig med att skrapa bort det istället för att tvätta det. Och om det skulle vara najis så skulle det inte räcka med att skrapa bort det. Och det här vet ju alla, att om du får det på kläderna och du skrapar bort det så kommer det ändå finnas kvar i kläderna, eller hur? Så om det skulle vara najis skulle det inte räcka med att skrapa det, utan då skulle vi vara tvungna att tvätta det. De nämner också ett annat argument, och det är att den här vätskan är grunden till människan. Var kommer du ifrån? Vad var du första början? Du var en spermie. Är det ma'kul att du och din, ja, ditt ursprung är najis? Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen att han har ärat människan. Karamna bani Adam. Vi har ärat människan. Vad är det för ära i att ha sitt ursprung i någonting najis? Utan vi måste komma från någonting rent. Det var Ibn Aqil nämner en berättelse av en av från förut, att en man stod och debatterade med en annan man om den här frågan. Han säger det är rent och mannen säger det är najis. Så kommer någon och säger, vad tjafsar ni om? Han säger, jag försöker att övertala den här mannen att hans ursprung är rent, men han vägrar och vill vara från ett smutsigt ursprung. Alla ostan. Och att Aisha radiallahu anha ibland tvättade tyder inte på att det är najis, utan tyder på att man då har det här valet. Och på, som vi sa, på samma sätt som man då tvättar andra gärna smutsiga saker från kläderna, betyder inte att det är najis. Ett annat argument som också används på att det är rent är att profeten alaihissalam lät det vara kvar tills det torkade. Och vi känner till från hans sunna att han var snabb med att avlägsna saker som var najis. Han väntade inte. Utan det som är najis tar man bort direkt. Efter toalettbesök och så vidare. När beduinen kom in och kissade i moskén, profeten alaihissalam väntade inte. Han sa direkt, hämta vatten, hällde på. Så att han låter det vänta, att stanna kvar och torka in i kläderna, är ett bevis på att det inte är najis. Och också som svar på att det kommer ut från samma hål som urin kommer ut, är inte heller ett konkret bevis på att det skulle vara najis. Okej? Okay? Det är inte ett konkret bevis på att det skulle vara najis. Och de säger till exempel, det kommer ut från människans bakre del, kommer ut gaser, och ingen av ulema säger att de är najis. Det finns ingen alim som säger att de är najis. Så att dra den här slutsatsen att allting som kommer ut från människan är najis stämmer inte heller. Och vi nämnde också kvinnans vätskor, fuktet som finns i hennes könsorgan, att det inte är najis. Så inshallah, den korrekta åsikten är den åsikten som Imam Shafi'i och Imam Ahmed rahimahumullah håller, och även då Ibn al-Hazm och Ibn Taymiyyah. Och här finns också en affär från Ibn Abbas som är ganska avgörande. Han frågades hur man ska gå tillväga om man får mani på sina kläder. Och då så sa han att det kan liknas vid spott blandat med snor. Och han sa att det räcker med att du stryker över det med en khirqa, med någon form av vad heter det? Khirqa på svenska. Trasa. Eller någon form av idkhir, slags ökenväxt eller någonting. Och denna athar är autentisk, som Sheikh Albani nämner. Yani, det räcker med att du bara gnugga på det. Alltså, han nämnde inte tvätta, utan han sa bara gnugga. Och Ibn Abbas liknade det vid spott, eller slem, eller snor, eller liknande. Ett annat argument är också vad vi har gått igenom flera gånger i boken, och det är att grunden i saker och ting är att de är rena. Eller hur? Al-asl fil ashya at-tahara. Och den här principen är jätteviktig, att man alltid har framför sig att grunden i saker och ting är at-tahara, att det är rent, tills motsatsen är bevisad. Och här finns inget konkret bevis på att dessa vätskor skulle vara najis. Och ett annat argument som de också nämner är att den här vätskan, sperman, den kommer hela tiden. På kläderna, på kalsongerna, på byxorna, på sängen. Är det inte så? Och det skulle vara jättejobbigt och jättesvårt om det vore najis och du är tvungen att ta bort det och tvätta det och så vidare. Eller hur? Så det var jättejobbigt. Skulle byta lakan hela tiden och byta, jag vet inte vad. Och det här skulle vara någonting som har berättats. Att den som får det på sängen måste tvätta sängen, den som får det på kläderna måste tvätta sängen och så vidare. Men det har inte berättats. Och som vi också vet, att religionen har kommit för att underlätta. Och om det finns svårighet, underlätta religionen. Och den här svårigheten finns inte. Wallillahi alhamd. Så det här var då denna fråga. Och inshallah ta'ala, vi fortsätter nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.